Malmö och Karlskrona båda 13, Kalmar och Visby båda 12, Jönköpings flygplats 10, Norrköping 12, Karlstad 9, Gävle 10, Mora och Sundsvall båda 9. Östersund 7, Umeå 9, Vilhelmina 6, Luleå 10 och Kiruna 6 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet är Gelas i de södra Lapplandsfjällen med 1,3 minusgrader. Tillbaka till P1 Morgon och Marcus Nilsson. God morgon!
Ja, god morgon till er som precis satt på radion eller appen Sveriges Radio Play där P1 Morgon nu tar ny fart. Strax också ekonyheter med Katarina Boive om läget i Los Angeles.
Ja, borgmästaren där har utlyst utegångsförbud i delar av stan.
Så är det, nyhetsuppdatering och nyheter alldeles strax och klockan slår 7. Sen efter där, svensk inrikespolitik och debatt. Hur ska de som står längst ifrån arbetsmarknaden komma jobb och vad ska samhället göra åt dem? Språket beskrivs som en nyckel. Nu, Katarina Boive och Ekonyheter.
Kinesiska bolag var med som partner vid stor tunnelkonferens i Sverige trots att Säpo pekat ut Kina som säkerhetshot. Stora protester i Buenos Aires mot att tidigare president döms för korruption. Och 95 länder har enats om att produktionen av plast måste minska. Ja, i Los Angeles så har borgmästaren Karen Bass utfärdat ett utegångsförbud i de centrala delarna av stan efter 5 dagar av bitvis våldsamma protester mot landets migrationsmyndighet.
I have declared a local emergency and issued a curfew for downtown Los Angeles to stop the vandalism, to stop the looting.
På den 5:e dagen av protester i Los Angeles utfärdade borgmästaren Karen Bass nu ett lokalt utegångsförbud för de centrala delarna av staden mellan 8 på kvällen och 6 på morgonen lokal tid. Syftet är att stoppa vandalism och plundrande i staden, sa Bass efter att gjorts inbrott hos 23 affärsverksamheter natten mellan måndag och tisdag. Men när utegångsförbudet trädde i kraft på tisdagskvällen var det en stor grupp demonstranter på plats utanför den federala byggnaden i Los Angeles, demonstranter som polisen fick skingra. Protester mot migrationsmyndigheten ICE har också genomförts under dagen på andra platser i USA, bland annat i Chicago, Atlanta och New York. Ordkriget mellan president Donald Trump och Kaliforniens guvernör Gavin Newsom trappades också upp under tisdagen. I ett tal på militärbasen Fort Bragg angrep Trump Newsom och kallade Los Angeles en sophög och sa att man ska befria Los Angeles och göra staden fri, ren och säker.
Very simply, we will liberate Los Angeles and make it free, clean and safe again. It's happening very quickly.
Och i natt svensk tid svarade Kaliforniens guvernör med tal där Newsom menade att Donald Trumps beslut att beordra medlemmar av nationalgardet och marinkåren till Los Angeles mot de lokala politiska ledarnas vilja var ett angrepp på demokratin. Det kommer inte att sluta med Kalifornien. Andra delstater står på tur, menade Gavin Newsom och sa bland annat i sitt tal att demokratin var under attack framför våra ögon. Ögonblicket vi har fruktat har kommit.
Democracy is under assault before our eyes. This moment we have feared has arrived.
Roger Wilson, Los Angeles.
I Graz i Österrike har nu en 11:e person bekräftats död efter gårdagens skolskjutning på en grundskola. Det uppger stadens sjukhus enligt Reuters. En före detta elev sköt ihjäl 10 personer och sen sig själv i dådet igår på förmiddagen. Trots att Säpo pekat ut Kina som ett säkerhetshot mot Sverige så har en stor konferens om tunnelbyggen under våren arrangerats i Stockholm med statskontrollerade kinesiska bolag som partners. De medarbetare från Trafikverket som deltog i konferensen fick särskilda instruktioner. Einar Schuch är internationell direktör på Trafikverket.
Ja, budskapet handlar om att bara delta i de här öppna seminarierna, inte delta på konferensmiddagen och mingel, framförallt inte där det liksom erbjuds alkohol och så.
Till tonen av Icona Pop öppnades i maj forskningskonferensen World Tunnel Congress av jämställdhets- och arbetslivsminister Nina Larsson.
Yes, I have actually.
Jättekonferensen samlar årligen tusentals deltagare från hela världen. Men inför fjolårets konferens som skulle hållas i Kina kunde Ekot berätta att Trafikverket stoppat sin medverkan. Något som motiverades med det säkerhetspolitiska läget. Till årets konferens i Stockholm skickade man alltså en delegation. Konferensen hade flera kinesiska företag som utställare, däribland två statskontrollerade tunnelbyggbolag som presenteras som guld respektive platina partners till konferensen. Ekot har sökt arrangören Svenska Bergteknikföreningen, vars ordförande Per Vedin inte säger sig ha möjlighet till en intervju. Han skriver i ett mejl att allt som avhandlas på konferensen är öppen information och att man följt sanktionsregler och visumkrav. Att deltagare var välkomna också från länder som betecknats som hot mot Sverige motiverades i fjol så här av arrangörsgruppens Johan Brantmark.
Vår moderorganisation International Tunnel Association har inte bojkottat några länder.
Jämställdhets- och arbetslivsminister Nina Larsson avböjer en bandad intervju men uppger i en skriftlig kommentar att hon inte känt till de kinesiska bolagens roll vid konferensen.
Reporter var Mikael Grill Pettersson. Igår kväll och i natt utsattes SVT för ytterligare en överbelastningsattack som ledde till tekniska fel både på sajten och i appen, uppger SVT. Det är den tredje incidenten på tre dagar. Enligt företagets teknikdirektör Adde Granberg rör det sig om en överbelastningsattack liknande den de hade i söndags och i måndags. Och de vet inte om det finns något samband mellan attackerna. Händelserna utreds av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och SVT. Aktivisten Greta Thunberg är nu tillbaka i Sverige efter att ha avvisats av Israel. Hon landade på Arlanda sent igår kväll. Hon och 11 andra aktivister var på väg med ett fartyg mot Gaza när det bordades av Israel på internationellt vatten. Efter förhör så deporterades 4 av dem, däribland Thunberg.
Såklart. Är vi medvetna om de risker som kommer med det som vi gav oss in på?
Men, vad trodde du skulle hända då?
Det enda vi visste var att vi gör allt vi kan för att komma så nära som möjligt till Gaza med vår nödhjälp. Och sen så är det ingen som vet. Men det är inte det som är det viktiga här. Det viktiga här är att det pågår ett folkmord. Och att världen inte agerar. Att vi är medskyldiga genom att inte agera, genom att inte säga emot, genom att inte kräva att våra regeringar och institutioner och andra ansvariga inte tar sitt ansvar. Och
en del av din medpassager har uttryckt stöd både för Hamas och Hezbollah. Hur ser du på att resa tillsammans med personer som stöder terrororganisationer?
Jag har inte hört om det eller vad den här personen har sagt.
Aktivisten Greta Thunberg intervjuad av Alexander Jakobsson. Och vi ska säga att Israel har bestämt förnekat folkmord i Gaza och uppger att man gör allt för att skona civila. Drygt 6 månader efter att Assad-regimen i Syrien störtades så utsätts nu minoritetsfolkgruppen alawiter för omfattande förföljelse. I mars dödades minst 1700 personer i massakrer med sekteristiskt våld vid den syriska medelhavskusten. Och varje vecka kidnappas alawitiska kvinnor. En av dem är Hassans hustru som kidnappades i maj.
De första 2 dagarna var tunga för barnen och mig. De frågade hela tiden efter sin mamma. Jag sa att hon var hos doktorn. Sen föreslog någon att vi skulle göra en video där barnen vädjar om att få återse sin mamma och posta den i sociala medier. Kanske skulle det kunna få kidnapparna att ångra sig. Parets 2 barn, 5 och 7 år gamla, frågar efter sin mamma hela tiden, saknar henne. Hon kidnappades när hon tillsammans med sin syster skulle på ett läkarbesök i grannstaden. De försvann spårlöst någonstans mellan taxin och läkarmottagningen. Hassan oroar sig. Allt är bara tungt, säger han. Jag svär vid Gud, jag sover inte 2-3 timmar per natt. Det går inte mer. Det är barnen jag är orolig för. Det dödar mig, deras situation. Hassan tror att kvinnorna kan ha kidnappats som hämnd för att deras bror var Assad-lojalist och nu efterlyst för att ha dödat en man ur säkerhetsstyrkorna i samband med massakrerna i mars. Varje vecka dödas i Syrien alawitiska män utan kopplingar till den förra regimen mer än att de är ur samma folkgrupp. Varje vecka kidnappas också alawitiska kvinnor och många har nu flytt utomlands. För Hassan är en väntan på liv och död. Han vet inte om han kommer att återse sin hustru i livet igen. Jag vet inte, jag hoppas det, att få se henne igen. Johan Mattias Sommarström, Tripoli, Libanon.
Argentinas högsta domstol bekräftade igår att landets tidigare president Cristina Kirchner ska dömas till 6 års fängelse för korruption. Tiotusentals av hennes anhängare samlades igår i Buenos Aires för att protestera mot beslutet och visa sitt stöd för den tidigare presidenten.
Me pueden meter presa, pero las jubilaciones van a seguir sin alcanzar y no van a llegar a fin de mes.
De kan fängsla mig, men det kommer inte få pensionärerna att överleva på sina pensioner. De kan fängsla mig, men det kommer inte göra medicinerna billigare eller göra barnen mätta, sa Cristina Kirchner när hon igår höll vad som kanske var hennes sista politiska tal inför anhängare i Buenos Aires. Hon har nu 4 dagar på sig att lämna över sig till myndigheterna. Igår kväll bekräftade Argentinas högsta domstol att Kirchner, som var Argentinas president från 2007 till 2015, ska dömas till 6 års fängelse för korruption. Det råder enligt domstolen inget tvivel om att hon gett en nära vän saftiga byggkontrakt i södra Argentina i utbyte mot att hennes egna familjeföretag gynnats. Domen kan inte överklagas. Kirchners allierade, inte minst fackförbunden, väntas de kommande dagarna utlysa manifestationer och strejker. Redan igår kväll upprättades vägblockader vid vissa infarter till Buenos Aires och studenter hotade att ta över fakulteter i protest mot domen. Lotten Collin i Buenos Aires.
95 länder har enats om att produktionen av plast i världen måste minska. Plast är ett av de största miljöproblemen i haven och spridningen av plast i miljön måste minska, säger Sveriges EU-kommissionär Jessica Rosvall på FNs havsmöte i Nice.
Vi kan inte fortsätta att förorena våra hav och våra marker och våra floder med plastavfall.
Många miljoner ton plast läcker ut i miljön varje år. I Stilla havet har det bildats öar av plastskräp och finfördelade mikroplaster finns i varenda hörn av vår planet, från Mount Everest till Marianergraven. Deklarationen av 95 länder här på havsmötet är ett försök att gjuta nytt liv i förhandlingarna om ett globalt plastavtal som strandade i Sydkorea i december förra året.
Jag uppfattar att det finns ett nytt momentum här under den här Ocean Conference i Nice.
Knäckfrågan har varit om man ska kunna enas om att även mängden plast som produceras ska minska. Alltså inte bara att avfallet ska tas om hand på ett bättre sätt. Det är också ett av kraven i deklarationen här i Nice. Någon slags begränsning av produktionen av ny plast måste till i ett kommande plastavtal som man kommer att fortsätta försöka få till senare i sommar.
Men från EU-länderna, alla medlemsstater, så har vi sagt att det inte är tillräckligt i ett avtal att bara fokusera på själva avfallet, utan det måste vara hela livscykeln för plast, både från produktion till design.
Mona Hambreus på FNs havsmöte i Nice.
I helgen ramlade en ung flicka ur en karusell på ett tivoli i Värmdö kommun. Samma tivoli var inblandat i en olyckshändelse i Tärnsjö i Heby kommun tidigare i år där 2 andra flickor drabbades. Men när ena flickans mamma försökte polisanmäla den händelsen så nekades hon.
Det känns fruktansvärt för att anledningen till att vi ville polisanmäla och gå vidare med det här är att det inte skulle hända något mer någon annanstans heller. Och så gjorde det tyvärr det.
Ser Anette Nordenspets, mamma till en av flickorna som åkte karusellen i Tärnsjö i april i år.
Så märker de att säkerhetsbygeln inte är aktiverad. Bygeln börjar slå på deras händer och de håller fast så hårt de kan i själva sitsarna.
Anette berättar att hennes dotters kompis fick åka till sjukhus och gipsa handen. Efter händelsen ville Anette och hennes man göra en polisanmälan för att det inte skulle kunna ske igen.
Det var inget polisiärt ärende utan jag kunde inte göra någon anmälan. Så de hänvisade mig till Arbetsmiljöverket. Då kontaktade vi dem, fick veta att inte, det var också fel väg att gå. så vi skulle höra av oss till kommunen istället, vilket vi gjorde. Där sades det att det var ett polisiärt ärende egentligen, så att, och efter det så det hände ingenting.
Anette är besviken på att ingen instans tog det på allvar. Olyckan i Värmdö utreds nu som vållande till kroppsskada samt framkallande av fara för annan. Och att ingen polisanmälan upprättades i Anettes fall verkar ha varit ett misstag.
Det som har gått fel när anmälaren ringt 114-14, det kan jag inte svara på här och nu. Men våra rutiner är ju att vi inte nekar någon att göra en anmälan.
Säger Stefan Larsson, presstalesperson vid Polisregion Mitt. Tivolit baserat i Västra Uppland och ägaren skriver ett mejl till P4 Uppland att olyckorna i både Tärnsjö och Värmdö är så kallade handhavande fel. Men att personalen får utbildning löpande samt går igenom rutiner inför varje öppningsdag.
Reporter var Evindar Aktogan, P4 Uppland. Och så vädret. Idag får Götaland och Västra Svealand allt mer soligt väder. Från Östra Svealand och upp över södra Norrland och efterhand Västerbotten väntas regn eller regnskurar. I Norrbottens län mest uppehåll och en del sol. Temperatur omkring 15 grader och i regn runt 10 grader. I fjällen blir det runt 2-7 grader. Marcus Nilsson, P1 Morgon går vidare.
Det gör vi. Tack så länge, Katarina Bojve. För nu ska det handla om när bristande språkkunskaper blir ett hinder, ett ganska stort sådant, för att få ett jobb och vad man kan göra åt det här. Två debattörer i studion som är ivriga att sätta igång, det ska ni få göra alldeles strax. Men först så ska vi återvända till Katarina Gunnarssons reportage där vi kunde höra igår hur hon mötte Ali i Eskilstuna som bott 16 år i Sverige. Och han är en av dem som står längst ifrån arbetsmarknaden.
3 gånger till gå till SFI.
Varför slutade du på SFI?
Språksvårt.
Du försökte lära dig svenska på SFI men du slutade där för det var för svårt. Är det så?
Svårt, ja. Man kan inte göra vad det är.
Jag hade inte intresse.
Det
är enda orsaken.
Så
jag hade mål att skaffa jobb. Men 40% var det intresse att lära mig språk. Jag hade inte 100% intresse.
Men du kan ju inte få jobb om du inte har språk.
Jag är halat i nefsil i jutni. Jag är svåra sadamat i lefret alla nefsit. Jag kan inte råga en madras i tavan.
Alla chock som jag fick tidigare så det var orsak att jag inte kunde koncentrera och lära mig.
Och så ger Ali själv en förklaring till varför han hoppade av de 7 olika praktikplatserna och alla SFI-kurser och varför han lämnade coachen, allt det där som Arbetsförmedlingen gett honom under 16 år. Jag orkade inte, säger han. Min bror och många i min familj mördades i mitt hemland.
يعني وخربوا كل شيء يعني انا من عائلتي تقريبا 10 راحوا يعني الباط وعندي
min bror, min brors son, min kusin, 10 personer har gått bort. Påverkade psykiskt mående.
Ali alltså i Eskilstuna i Katarina Gunnarssons reportage. Så vad kan samhället då göra för den här gruppen som trots år av insatser, ansträngningar inte knäcker språkkoden och tar sig ut i arbete? Ardalan Shekarabi, arbetsmarknadspolitisk talesperson för Socialdemokraterna, välkommen.
Tack så mycket.
Och Mats Persson, liberal arbetsmarknads- och integrationsminister. Välkommen du också.
Tack så mycket.
Om vi börjar med dig, Mats Persson, då. Först bara din reaktion när du hör det här.
Beklämmande, sorgsen, ilsken men också bestämd över att vi ska göra någonting åt det här. Att vi har hamnat i ett läge att vi i Sverige har en så pass, det har byggts upp en så passiv bidragspolitik att man kan leva i Sverige i 20-talet år, fortfarande vara beroende av tolk, inte gå färdigt sin utbildning som man får gratis av samhället. Man får väldigt många möjligheter när man kommer till Sverige. Man har också ett eget ansvar och en skyldighet att göra sitt yttersta för att försörja sig själv. Så att det här visar ju om den här passiva bidragspolitiken vi har haft, att det är slut med den nu och den har gått nått vägs ände.
Okej, Ardalan Shekarabi då, din reaktion när du lyssnar till det här?
Att vi inte kan acceptera det här. Utan att vi behöver på
på riktigt göra saker och ting på ett annat sätt. Inte lämna någon utanför, ha rimliga förväntningar på alla som bor här. Men också se till att ha lösningar så att människor kommer i arbete. Och traditionellt har i Sverige varit riktigt bra på det här. Anpassade arbeten. Okej, du har begränsad arbetsförmåga. Du kan inte etablera dig på den ordinarie arbetsmarknaden. Då ser vi till att du kommer i anpassat arbete. Och så svenska utbildning vid sidan om som ett krav.
Okay.
Och det är så vi måste jobba. Vi kan liksom inte acceptera att människor lämnas utanför arbetsmarknaden. För det får enorma sociala konsekvenser. Och fortsätter vi som vi har gjort de här senaste åren, då kommer problemen bara växa.
Okej, ska vi gå in på det på en gång då? Mm. Vad är det för konkret som du vill se för en sån person som exempelvis Ali här? 16 år i Sverige, flera praktikplatser, avhoppade SFI-kurser. Vad är det för konkret man kan göra för en utav dem?
Två saker. Plikt. Okay. Man måste ha rimliga krav. Vi införde möjlighet att ställa krav på att man ska gå svenska utbildning. Det räcker inte. Det måste vara väldigt tydliga krav på att du måste anstränga dig. Två. Du måste också öppna vägar till arbete som är anpassade utifrån den förmåga människor har. Vi får inte lämna någon utanför. Mm. Och då finns det en situation just nu som är väldigt allvarlig. Det är att arbetslösheten bland människor som normalt klarar sig på arbetsmarknaden, den växer. Det gör ju att den grupp som står längst ifrån arbetsmarknaden, de hamnar ännu längre bort från arbetsmarknaden. Och det är en social katastrof för vårt samhälle. Vi får inte acceptera detta.
Mats Persson, delar du de här idéerna och konkreta åtgärderna från Ardalan Shekarabi? Har du fler?
Nej, vi har många fler och vi lägger ju om politiken nu efter att vi under alldeles för många år, inte minst under de åren Ardalan Shekarabi satt i regering 8 år, så hände det ju ingenting. Och då, idag kan man leva i Sverige år efter år och leva på bidrag utan att göra en motprestation för att få ett bidrag. Man kan vara inskriven på SFI år efter år utan att det får någon konsekvens. Nu ändrar vi det och skärper kraven så att man får normalläget bara, man har 3 år på sig att gå på SFI för att man inte ska rulla runt i de här systemen som människor gör alldeles för länge. Och det handlar ju ytterst om att barn i Sverige ska se sina föräldrar gå till jobbet. Barn i Sverige ska se sina föräldrar lära sig svenska så att barnen själva kan lära sig svenska. Och det är också orimligt att man år efter år kan, efter väldigt många år i Sverige, och man kan jobba, att man då också kan få tolk utan att själv behöva betala för den tolken. Jag tycker det är ett systemfel att vi i Sverige under så många år har accepterat att människor lever på bidrag utan att göra någonting för att få det bidraget.
Ni är både inne på en kravställan här. Men Mats Persson, vad händer då om man inte skulle leva upp till de kraven som ställs? Vad händer då?
Ja, men i Sverige har vi är ju en välfärdsstat, så i Sverige får man ju ett stöd från samhället. Det får man alltid. Men det kan inte vara som idag att man kan gå runt i systemet, man kan få ett bidrag utan att göra en motprestation, utan det vi förbereder nu och kommer genomföra för regeringen, det är ju att du ska vara aktiv och göra någonting för att få bidraget. Det kan vara att lära dig språket, det kan vara att gå en praktik, det kan vara att utföra ett arbete för att få en ersättning. Välfärdsstaten byggde ju, när vi byggde upp den, då byggde ju det på att man fick möjligheter men också en skyldighet och ett stort eget ansvar att göra allt man kan för att försörja sig själv.
Ardalan Shekarabi.
Så här har ju politiker låtit de senaste åren, också från vår sida av politiken. Fortsätter vi prata så här och göra så här kommer det inte hända någonting. Vi måste göra saker och ting på nytt nu. Och det som händer just nu är att arbetslösheten, långtidsarbetslösheten, växer. Det är fler och fler som är beroende av försörjningsstöd och A-kassa för att vi har slutat investera i aktiva program som gör att människor kommer i arbete. Är det en människa som har svårigheter, som inte kan komma in på den ordinarie arbetsmarknaden, se till då att det finns anpassade arbeten. En gång i tiden byggde Samhall upp, av vilken anledning? För att allas arbetsförmåga ska tas tillvara på. Men det som regeringen gör just nu, det är att man fokuserar på att begränsa egentligen de investeringar som görs i att människor ska komma i arbete. Folkhögskolorna som spelar en jätteviktig roll för att folk ska kunna lära sig svenska, få de här chansen att komma in på arbetsmarknaden, de får svårare och svårare villkor. Mm. Krav måste ställas, det måste kombineras med investeringar i människor och utbildning.
Mats Persson.
Jag tror inte det imponerar på lyssnarna att Ardalan Shekarabi låtsas om som att han inte har något ansvar för att Sverige är i den situationen vi är nu. Ardalan Shekarabi satt i en regering i 8 år och gjorde för lite. Det vi gör nu är att vi ser till att vi höjer kraven. Man kommer inte få kunna gå SFI år efter år, utan det finns en gräns så länge man måste lära sig språket på en viss tid. Man kan inte få bidrag utan att göra en motprestation. Vi ger jättemånga utbildningsmöjligheter. Man har ett stort eget ansvar. Mm. Och vi behöver också ha en stram migrationspolitik så att vi har ordning och reda på invandringen. Så att vi har förutsättningar att ta emot de människor som kommer till Sverige. Och det har vi inte haft under de senaste åren. Det vilar ett mycket tungt ansvar på Ardalan Shekarabi för det.
Jag tror att det sämsta som kan hända i svensk politik är att partier sitter och skyller på varandra. För det första ska det sägas att politiken på det här området togs fram av Socialdemokraterna och Liberalerna förra mandatperioden. Jag är självkritisk. Det borde Mats Persson vara. Mats Persson borde vara otroligt orolig över att antalet människor som är i försörjningsstöd och A-kassa växer för varje månad som går under de här åren, under de här tre åren som regeringen har styrts. Och vi pratar om krav. Alla politiker pratar om krav. Men vi har fortfarande inte löst några viktiga, enkla saker som måste lösas. Går du på försörjningsstöd får du inte utbilda dig till ett yrke. Det finns ett förbud, ett utbildningsförbud om du går i försörjningsstöd. Har försörjningsstöd. Hur kan det vara så i Sverige 2025 att den som har försörjningsstöd inte har möjlighet och krav på sig att utbilda sig till ett yrke och försörja sig själv? Hur kan det finnas ett utbildningsförbud, Mats Persson, 2025?
Mats Persson.
Vi håller ju på att ändra det nu och det är precis det vi kommer genomföra här. Att vi kommer se till att människor som går på bidrag i Sverige måste göra en motprestation för att få det bidraget. Det är en enorm reform som ju syftar till att människor ska försörja sig själv.
Men de får ju inte utbilda sig. Också, det finns ett utbildningsförbud. Man får inte utbilda sig om man har försörjningsstöd.
Får jag be dig att inte avbryta mig? Mm. Det vi gör nu, den här reformen vi gör nu som borde ha gjorts för länge, länge sedan. Den innebär ju att vi på det här sättet ser till att människor går i praktik, att människor gå på SFI eller att människor gör ett jobb i kommunens regi för att på det sättet göra någonting på dagarna så att man kommer upp på morgonen, så att man kommer ut på arbetsmarknaden och är en del av en gemenskap för att man på det sättet ska kunna försörja sig själv.
Kort svar nu, Ardalan Shekarabi.
De här kraven på aktivitet ställs ju av kommunerna. Mm. Bland annat en kommun som det var i reportaget. Problemet är att idag finns det förbud mot att utbilda sig om man har försörjningsstöd. Det är ju att människor hamnar i långvarigt bidragsberoende. Istället för att vi ska se till att ha både krav och möjliggöra så att människor får egen försörjning i anpassade arbeten. Och det är det som skulle behöva komma på plats.
Ardalan Shekarabi, Mats Persson, får jag fråga dig också. Den psykiska ohälsan återkommer i de här reportagen. En viktig faktor att man inte har klarat den här språkundervisningen. Alia har förlorat 10 släktingar i krig. Har samhället underskattat den aspekten?
Det är klart att det kan finnas individer som kommer till Sverige som har posttraumatiska symptom från sitt hemland efter att man har flytt krig. Det måste man naturligtvis ha respekt för. Och då kan det ju i enskilda fall vara så att man inte har någon förmåga att arbeta. Och det, måste ju sjukvården finnas där som ett stöd. Men i de allra flesta fall så har ju individer arbetsförmåga. Och av de som idag lever på bidrag i Sverige och har försörjningsstöd så är det majoriteten som kan jobba men som inte jobbar därför att systemet idag är för slappt.
Okej, Ardalan Shekarabi, samma fråga till dig. Den här aspekten, har man underskattat den?
Ja, det tror jag. De flesta har en viss arbetsförmåga. Och då ska ju samhället ta tillvara på den arbetsförmågan. Men då måste ju arbetena anpassas. Och det var ju det vi var skickliga på förr i tiden. Att man kunde hitta anpassade arbeten utifrån den arbetsförmåga varje människa har. Och kombinera det med plikt och tydliga krav på medborgarna. Men antalet anpassade arbeten har minskat i relation till befolkningen. Vilket gör ju att människor fastnar i det här passiva, långvariga bidragsberoendet. Istället för att man ska kunna ha möjlighet att arbeta och ha en egen försörjning. Men anpassat utifrån den arbetsförmåga som man har.
Ardalan Shekarabi, arbetsmarknadspolitisk talesperson för Socialdemokraterna och liberalen Mats Persson, arbetsmarknad- och integrationsminister. Tack så mycket till er bägge två. William Grönlund, Radiosport.
Ja, och vi börjar med fotboll.
Sverige besegrade Algeriet med 4-3 i den sista träningsmatchen i fotboll innan VM-kvalets allvar tar vid i september.
Väldigt fin fotboll, bra kontroll. Första timmen skulle jag säga en 4-0-ledning, ganska behagligt för svensk del. Och sen raset då, där man tappar allting i princip och släpper 3 mål, vinner med uddamålet till slut ändå.
Ja, hur kan det hända?
Ja, egentligen så är det ju idrottens egna psykologi. Hur kan det där hända? Allting såg så väldigt, väldigt bra ut. Men ett par små felbeslut och ett momentum som vänder emot den istället för med den, så då går det fort.
Mår du bra eller är du orolig inför stundande VM-kval?
Nej, men jag mår bra överlag, det ska jag säga. Däremot så har Sverige en hel del att rätta till. Framförallt då i det defensiva spelet.
Radiosportens expert Jon Persson där, intervjuad av Christian Olsson. En som stack ut i 4-3-segern var den oväntade hattrick-skytten Ken Sema.
Det är så jävla glad just nu, verkligen. Det här är stort. Alltså. Det här är en dröm verkligen. Han går uppfyllelse. Alltså inte bara ett utan göra tre här på hemmaplan inför min familj. Jag har väntat hårt för att verkligen få en ärlig chans. Och det känns som att här igång jag tar på mig den här gula tröjan. Så jag njuter. Jag mår så bra och jag vill verkligen bara gå ut på planen och ge mitt allt. Och när man ger mig kärlek då får man så mycket mer tillbaka och jag hoppas att jag visar det.
Nu väntar ett sommaruppehåll för Sverige innan VM-kvalet drar igång den 5 september borta mot Slovenien. Apropå VM, i natt blev Brasilien helt klart för mästerskapet i och med 1-0-segern mot Paraguay. Real Madrid-stjärnan Vinicius Junior blev matchens enda målskytt i den 44:e minuten efter ett inspel från Matheus Cunha. Och segern och avancemanget smakar sannolikt extra sött för Carlo Ancelotti som gjorde sin andra match som Brasiliens förbundskapten.
Morgon. Vi rullar vidare denna onsdag den 11 juni. Om en liten stund ska vi tala om FNs havsmöte i Nice och hur man ska rädda haven. Vilka åtgärder har kommit fram? Vilka finns på plats och hur långt bort kan de vara? Sen mer inrikespolitik. Vi kopplar upp vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Nu, Ekonyheter.
I Los Angeles har borgmästaren utfärdat ett utegångsförbud mellan 8 på kvällen och 6 på morgonen i de centrala delarna av stan efter 5 dagar av bitvis våldsamma protester mot landets migrationsmyndighet. Syftet är att stoppa vandalism och plundrande i stan enligt borgmästaren Karen Bass. Trots att Säpo pekat ut Kina som ett säkerhetshot mot Sverige så har en stor konferens om tunnelbyggen under våren arrangerats i Stockholm med statskontrollerade kinesiska bolag som partners. Trafikverkets medarbetare fick särskilda instruktioner hur de skulle agera inför konferensen, bland annat att undvika mingel och alkohol. Arrangören uppger att konferensen bara avhandlat öppen information och att man följt alla regler om sanktioner och visum för deltagarna. I Graz i Österrike har nu en 11:e person bekräftats död efter gårdagens skolskjutning på en grundskola. Det uppger stadens sjukhus enligt Reuters. En före detta elev sköt ihjäl 10 personer och sig själv i dådet igår förmiddags. Ytterligare 12 personer skadades, varav flera allvarligt. Argentinas högsta domstol bekräftade igår att landets tidigare president Cristina Kirchner ska dömas till 6 års fängelse för korruption. Tiotusentals av hennes anhängare samlades igår i Buenos Aires för att protestera mot beslutet och visa sitt stöd för henne. Produktionen av plast i världen måste minska. Den uppmaningen kommer från 95 länder i en deklaration på FNs havsmöte i Nice. Varje år hamnar flera miljoner ton plast i miljön istället för att återvinnas. Men återvinning räcker inte. Det behövs någon slags begränsning av tillverkningen av plast, anser länderna. Nu är Sören Granat redo att ge oss ekonominyheter.
Som börjar med att lastbilstillverkaren Scania vill bilda ett konsortium för att köpa den konkursade batteritillverkaren Northvolts forskningscenter i Västerås. Det här säger Scanias vd Christian Levin i en intervju med tidningen Financial Times. Tillsammans med andra investerare vill Scania köpa loss den del som kallas Northvolt Labs. Levin säger att samtal förs med andra investerare inklusive den svenska regeringen och EU-kommissionen. Northvolt investerade mer än 750 miljoner dollar i anläggningen utanför Västerås. Men alldeles nyss kom uppgifter från Scania som dementerar innehållet i de här uppgifterna. Vi återkommer till detta senare. USA och Kina har enats om ett ramverk för att återuppliva sin handelsvapenvila och avveckla Kinas exportrestriktioner på sällsynta jordartsmetaller. Det rapporterar Reuters. Efter 2 dagars förhandlingar i London uppgav USAs handelsminister Howard Lutnick att ramavtalet ger kött på benen åt den preliminära överenskommelsen som nåddes i Genève förra månaden. Överenskommelsen ger däremot få signaler om en långsiktig lösning på den djupgående handelskonflikten mellan länderna, skriver Reuters. Allt fler blir sjuka på jobbet, visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket. Den klart största ökningen av anmälda arbetsplatssjukdomar förra året var inom vård, skola och omsorg, och oftast handlar det om stress. Där säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Lars Löf.
Alltså det är en oacceptabel ökning på ett område där vi har sett att det har pågått under lång tid. Så att vi måste ju hitta sätt att angripa det här strukturproblemet som ligger bakom den här ökningen.
På hela arbetsmarknaden ökade arbetssjukdomarna med 13%. Men just området vård, skola och omsorg sticker ut. Där ökade anmälningarna med 30%. Och det är framförallt olika former av stress som ligger bakom.
Ja, men det handlar ju om att man har en väldigt hög arbetsbelastning, men också att man har väldigt lite inflytande över sin arbetsvardag. Vi vet också att i de här fallen så är det ofta en brist på återhämtning. Man har inga pauser helt enkelt. Vi vet hur viktig återhämtning är.
När det gäller arbetsolyckor, alltså att någon plötsligt gör sig illa på jobbet, så ökade de med 2% under 2024. Inte alls samma ökning som när det gäller arbetssjukdomar alltså. Och en slutsats man kan dra, enligt generaldirektör Lars Löf, är att arbetsmarknaden är uppdelad och att riskerna ser olika ut beroende på var man jobbar. Och den uppdelningen är också i hög utsträckning kopplad till kön.
Väldigt, väldigt grovt kan man säga att män blir skadade på jobbet och kvinnor blir sjuka av jobbet.
Tidigare i år kom Arbetsmiljöverket med en annan rapport som visar att just i de typiskt kvinnodominerade yrkena finns ett stort engagemang för sina arbetsuppgifter. Lars Löf igen.
Det är klart att det kan ju finnas ett samband mellan den här höga engagemanget för sina arbetsuppgifter och den höga arbetsbelastningen, och att arbetsgivarna inte riktigt snappar upp och förstår kopplingen mellan engagemanget och den höga arbetsbelastningen, de risker som det innebär för framförallt kvinnor i de här yrkesgrupperna.
Lars Löf, generaldirektör för Arbetsmiljöverket. Reporter Erika Mårtensson. Det är uppåt på Asienbörserna efter tullsamtalen mellan USA och Kina i London. Tokyo plus 0,6%, Shanghai upp en halv procent, Hongkong plus 0,9. USA igår kväll, Dow Jones stängde på plus 0,3, Nasdaq upp 0,6%. Och i Stockholm igår var börsens breda index nära nollstrecket.
Mm. Sören Granat, uppåt här i P1 morgonstudion också. Glada miner i alla fall denna onsdag morgon. Vi ska över till vetenskapsredaktionen nu. Jocke Lindvall. Sverige försöker locka till sig forskare.
Ja, det stämmer, för Donald Trumps angrepp på universiteten i USA har fått forskare att vilja lämna landet och Svenska vetenskapsrådet att utlysa bidrag för att rekrytera internationella gästforskare till Sverige. Lukas Pettersson är avdelningschef för forskningsfinansiering på Vetenskapsrådet, och han säger att utlysningen uppskattas.
Positiva reaktioner, att vi kunde vara ganska snabba med att göra en satsning.
Bidraget, som är på 2 miljoner, är tänkt som ett stöd för universitet och högskolor som vill rekrytera en framstående forskare verksam vid ett lärosäte utanför Europa. Det som händer i USA är den direkta orsaken till att utlysningen kommer just nu.
Det har aktualiserats att vi genomförde den här satsningen och den här utlysningen. Att vi såg att det fanns det behovet har dykt upp, och då så såg vi att här kanske vi kan bidra. Så det må jag säga. Mm.
Har ni fått några ansökningar just från USA?
I dagsläget har vi fått in 7 ansökningar och jag tror att 5 av dem är från USA.
I en första omgång, säger Lukas Pettersson, finns det pengar för 12 bidrag.
Kanske 13, det beror lite på.
Flera andra länder har gjort liknande utlysningar, exempelvis Frankrike och Finland. Och det verkar finnas många forskare som nu funderar på var de kan fortsätta sin forskning. Kerstin Bergens doktorerar vid Scripps i Kalifornien, och hon har bestämt sig för att lämna landet.
Sedan Trump kom till makten och under de senaste 2 månaderna har jag insett att jag inte ser en framtid för mig själv som klimatforskare i USA. Och jag kommer använda det faktum att jag har ett svenskt pass och försöka fortsätta någonstans utanför landet.
Det sa Kerstin Bergens, doktorand i Kalifornien, och reporter var Lasse Edfast. Och ett längre reportage om detta kan du höra i Klotet i SR Play. Samoa har skapat 9 skyddade marina områden i Stilla havet. Det tillkännagav önationen inför FNs havskonferens som just nu pågår i franska Nice. Det handlar om ett område som skyddar 30% av Samoas nationella vatten till ytan ungefär lika stort som Finland och där all fiskeverksamhet kommer att vara förbjuden. Önationen har också antagit en ny lag som ska säkerställa att allt nationellt hav förvaltas hållbart senast 2030. FNs globala ramverk för biologisk mångfald som medlemsländerna kom överens om år 2022 innebär att minst 30% av världshaven ska vara skyddade till år 2030.
Ja, Joakim Lindvall, tack för det. Vi ska fortsätta på den inslagna vägen där, för vi ska till Nice, Frankrike, där FNs stora havskonferens alltså pågår. Ett av de stora målen är ju det nya havsavtalet, BBNJ, som ska skydda de öppna haven från rovdrift och att det ska kunna träda i kraft. För vad krävs för hållbara fiskebestånd? Och så ska vi kunna äta fisk till vardags även i framtiden? Mer om det lite om en stund, men först då Mona Hambreus, klimatreporter här på Ekot, med oss direkt nu från Nice. Du, det här avtalet, Mona, det måste ratificeras. Hur långt bort är det?
Att det har tagits ett stort kliv framåt under de första dagarna på det här mötet, havsmötet som FN håller i Nice i södra Frankrike. Många länder har tagit steget och ratificerat, alltså godkänt avtalet. För någon vecka sedan så var det 28 länder som hade gjort det. Nu är det uppe i 51. Men det krävs 60 länder som godkänner det här globala havsavtalet för att det ska kunna träda i kraft och börja användas. Det slöts för 2 år sedan och över 100 länder har skrivit på. Men det här formella godkännandet, det tar längre tid.
51 av 60 alltså. Sverige är ett av de länderna som inte har ratificerat detta. Trots att det var Sverige som stod värd för ett antal år sedan och var beskrevs det som då pådrivande. Varför har inte Sverige ratificerat detta?
Ja, Sverige har skrivit på avtalet men ännu inte då formellt godkänt, alltså ratificerat. Och det här är ju någonting man får kritik för, både från oppositionen och miljörörelsen. Som du sa, Sverige var med och tog initiativ till de här internationella havsmötena för några år sedan och hade en framskjuten position. Men nu när klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari höll Sveriges anförande här i Nice igår på mötet så återbekräftade hon att Sverige kommer att ratificera det här avtalet senast i september 2026, alltså mer än ett år. Och man menar då från regeringens sida att det tar så här lång tid att gå igenom alla procedurer i lagstiftningen. Samtidigt så pekar ju kritiker på då att andra länder har klarat det här betydligt snabbare, till exempel Finland, Frankrike och Spanien för att nämna några.
Havsavtalet ska ju göra det möjligt att naturskydda även internationellt vatten. Kan inte du måla upp en bild för oss? Hur ser det ut där idag?
Idag är det stort sett inget av det som är internationellt vatten som har någon sorts naturskydd. Det här är väldigt stora områden, för det är ju precis bara vid kusterna som vattnet tillhör något specifikt land. Så merparten av allt hav är det som man kallar för öppet hav och internationellt vatten. Och här är det lite vilda västern. Det finns en del mindre överenskommelser om att förbjuda olika sorts utsläpp av olja och andra vissa saker. Men det här nya avtalet som man nu hoppas snart ska kunna träda i kraft då, ska ta ett större grepp och så att säga man ska kunna skapa marina skyddade områden på de här internationella vattenområdena. Och där man kan skydda biologisk mångfald, förhindra rovfiske och utsläpp och annan exploatering som kan skada havet.
Mona Hambreus säger det så långt. Med oss också Mats Svensson, avdelningschef för havsförvaltningsavdelningen på Havs- och vattenmyndigheten. Välkommen och god morgon.
Tackar.
Vad skulle du säga är de största problemen när det kommer till hur vi fiskar runt om i världen? Och beskrivs ju här, det internationella vatten, vilda västern beskrivs det som.
Ja, det är väldigt mycket oreglerat fiske i internationellt vatten. Där hoppas vi att BBNJ kan hjälpa till, även om det inte reglerar fisket direkt, utan jobbar framförallt med marint områdesskydd. Nej, det är ju stora... En utveckling av fisket globalt sett som kanske inte är den bästa. Vi har i den europeiska vatten har vi kanske lyckats bättre, men vi har också lärt oss den hårda vägen att se till så att vi inte överfiskar bestånden. Så att när det gäller fiskeförvaltningen av våra bestånd i Europa så ser det bättre ut än globalt sett. Globalt sett så är det fortsatt ungefär en tredjedel av fiskbestånden som överskattas helt enkelt och fiskas för mycket på.
Så hur mår fisken? Ligger den på intensiven eller är det någon långsam sjukdom detta? Eller hur skulle du beskriva det?
Det är en långsam sjukdom, mycket beroende på klimatförändringarna som börjar märkas allt mer i havet också. Och det, där är det största hotet där. Sen har vi ju också utvecklingen av hur fisket bedrivs. Där det har blivit lite grann ett race om omega-3. Alltså att få till fisk och fiskmjöl till de fiskodlingsanläggningar som finns runt omkring i världen.
Kan du utveckla det lite grann? Jag är lite nyfiken på det där med jakten på omega-3.
Ja, omega-3 det är ju då en fettsyra som är essentiell både för människor och andra djur, men som man får då från fisk. Det är en av nyttigheterna med att äta fisk. Och den behövs då för att kunna odla fisk också i odlingar helt enkelt, på land eller i kassar eller i dammar.
Och här i Sverige då, när det kommer till oss som äter fisk, fiskkonsumenterna, vilken fisk kan man idag äta med gott samvete?
Ja, det är ju svårt. Vi har ju en del olika listor som man kan följa som kan ge råd. Vi har också en MSC-märkning av viss fisk. Det är väl ett sätt att se på vilka fiskar man kan hitta i frysdisken som man kan äta. Annars så skulle jag vilja rekommendera alltså sill och strömming som är en god fisk och menar att vi inte kan äta den allt för ofta när de kommer från Östersjön, men vi kan äta den från andra delar med gott samvete.
Mm. Och om du blickar in i framtiden då, vad kan man äta då för att äta hållbart?
Äta hållbart skulle jag vilja säga, då måste vi kanske bredda våra dieter och vad vi nyttjar från havet och även titta på musslor och andra sådana organismer som man också kan odla i havet med gott samvete att äta alltid.
Men för de vanliga fiskar som många uppskattar, lax och torsk i framtiden, finns det något hopp för det?
För torsken ser det ju förhållandevis mörkt ut, i alla fall i Östersjön just nu i alla fall, men lax är det ju kanske svårt att också rekommendera på lång sikt egentligen, eftersom väldigt mycket av laxen odlas nu, den som vi konsumerar, och den föds då ju med fisk från havet, så den bidrar egentligen till utfiskning av en del av våra globala bestånd.
Får jag säga att det låter lite dystert?
Ja, det gör det, och fixar vi inte klimatförändringarna eller kan i alla fall få ner utvecklingen av klimatförändringarna så ligger vi illa till, ja.
Finns det inga lösningar på att till exempel odla fisk på ett hållbart sätt?
Jo, man kan odla fisk på ett hållbart sätt, men den blir förhållandevis dyr och vi behöver då ha slutna system. De system som vi använder nu, de är inte speciellt hållbara om vi har alltså kassodling i utsjön i havet utav till exempel lax. Den har en övergödande effekt och den sprider sjukdomar och annat här, så att den är inte den bästa. Men däremot om vi kan utnyttja vad man kallar för akvaponik, så kan det ju finnas ett sätt där att få upp produktionen av fisk som vi kan äta med gott samvete.
Mona Hambreus då, Ekots miljöreporter på plats i Nis till sist. Vad säger du, de här lösningarna, kan man komma överens om något? Lite av det som Mats är inne på här och nämner på konferensen nu.
Idag på förmiddagen så är det faktiskt just fiskfrågor som står på programmet och man ska prata om hur det ska kunna bli mer hållbart, bland annat handlar det väl om bottentrålning som är en stor fråga. Men tyvärr kan man nog inte förvänta sig så skarpa överenskommelser på detaljnivå här på det här mötet. Det är framförallt ett tillfälle att diskutera och skapa gehör och samförstånd mellan länderna i de här frågorna.
Mona Hambreus säger det, Ekots klimatreporter med oss direkt från franska Nice. Tack också säger vi till Mats Svensson, avdelningschef på Havs- och vattenmyndigheten. Nu, Kulturnytt. Mina Benajsa, det handlar om ett jobb för dem med känsla för andra världar.
Ja, just nu så söker faktiskt Statens centrum för arkitektur och design, Arktas i Stockholm, rollspelsvärdar till en kommande utställning. James Taylor Foster på Arktas berättar om det här lite ovanliga uppdraget.
Du kommer jobba i museet och vi hoppas att du brinner för levande rollspel eller live och vill skapa minnesvärda upplevelser för andra och kan hjälpa publiken att bli nyfikna på rollspel. När du jobbar med publiken kan vad som helst hända.
Enligt James Taylor Foster är utställningen World Glimpsing den första utställningen om rollspel och design att visas i Sverige.
Vi kommer att bjuda in till workshops i samarbete med Omsk Social Club som är en av världens ledande rollspelsdesigner och är baserad i Berlin. De kommer hit och bjuder in publiken att vara med i ett rollspel som handlar om hur vi lever i framtiden. Du kanske kommer byta ålder, identitet eller någonting annat. Du kanske blir en version eller en avatar av dig själv.
Nu ligger en jobbannons från Arktis ute och den har redan väckt intresse.
Ja, absolut. Rollspel har under de senaste åren vuxit i Sverige. Vi har fått många frågor om tjänsten och arbetet pågår just nu. Så det går bra att söka.
James Taylor Foster på Arktis, reporter Hillevi Olsson. Den pågående flytten av Kivik Art Center på Österlen får kritik av mannen som en gång var med och grundade konst- och arkitekturparken. Den ursprungliga platsen vid Lilla Stenshuvud utanför Kivik var en så viktig del av projektet att man borde byta ut namnet på när verksamheten nu flyttat till Svabesholms kungsgård ett par kilometer söderut. Det här menar grundaren Sune Nordgren.
Så man överger platsen Lilla Stenshuvud vid Bergdala gård som är... Ja, för oss blev det en magisk plats helt enkelt.
Sune Nordgren drog igång konstcentret för 12 år sedan och har varit projektledare. Han tycker att hela grundtanken försvinner i och med flytten och kräver ett namnbyte.
Jag är bara angelägen om att det de nu ger sig in på, den verksamhet man planerar, att den inte ska kallas för Kivik Art Center. För det är falsk varubeteckning och det är oschysst marknadsföring.
Han menar att verken är skapade i samklang med platsen och naturen runt om. Något som går förlorat i och med flytten. Något som Susanne Bolgar, projektkoordinator på Kivik Art Center och som nu tagit över Kivik Art Center, inte håller med om.
Vi blev väldigt förvånade över det här för att vi tycker att vi har jobbat väldigt tätt efter Sunes ursprungliga idé och manifest. Så att vi tycker att vi har varit väldigt trogna mot idén.
Reporter här Marita Johansen, P4 Kristianstad. Och så är det biopremiär för en australiensisk hajskräckfilm. I need help.
När blodet sprider sig i vattnet börjar hajfenorna cirkla i den nya skräckfilmen Dangerous Animals.
Welcome aboard.
Surfaren Zephyr kidnappas av en hajbesatt seriemördare. Vi stannar där. För om du precis just nu lutar dig bakåt och la armarna i kors när jag sa hajbesatt seriemördare kan du nog räkna bort Dangerous Animals på en gång. Om du däremot hörde hajbesatt seriemördare och lutar dig framåt för att höra lite bättre kommer du ha roligare med den här filmen. Men tyvärr inte lika kul som den utmärkta premissen vill utlova. Den blir lite samma och samma den här filmen. Någon försöker fly, blir fångad, försöker fly igen och igen och igen. Det är som att filmskaparna var så nöjda med hajbesatt seriemördare att de glömde tänka längre än till klyschiga surfingbrudar och trötta B-films tropes. Den vill också vara en sån där skräckfilm du hoppar till av och har roligt med, men den tradiga paketeringen hamnar i vägen. Sen kommer vi till filmens stora plustecken. I rollen som seriemördaren ser vi det australiensiska karismapaketet Jay Courtney och han har kul. Han tuggar kulisser och håller monologer om hajarnas roll i näringskedjan medan han sänker ner nästa stackars åhörare i blodbadet. Han lyckas nästan på egen hand med sina stora nävar dra filmen från okej till bra. Men Dangerous Animals stannar tyvärr på 2 av 5 i betyg.
What I do is my true calling.
Mm, Och det var Joakim Silverdahl som alltså hade sett den här hajskräckfilmen Dangerous Animals som har får biopremiär idag. Marcus.
Tack Mina. P1-morgon, vi rullar vidare. Det ska handla mer om svensk inrikespolitik nu och den sista partiledardebatten i riksdagen innan sommaruppehållet som också blir Liberalernas partiledare Johan Perssons sista innan han lämnar nu till sommaren. Fredrik Furtenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator. Hallå där.
Hejsan.
Du, innan vi går in på partiledardebatten i riksdagen. För en stund sedan så debatterades här i P1-morgon långtidsarbetslösa och hur samhället ska göra för de som inte får någon jobb, som har problem med språket. Du lyssnade på det, Fredrik. Vad var det vi fick höra där?
Ja, Socialdemokraten Ardalan Shekarabi och Liberalen Mats Persson skyllde då inte oväntat på varandra om vems fel långtidsarbetslösheten är. Annars var deras budskap rätt lika egentligen, att man måste ställa högre krav på den som är långtidsarbetslös och inte kan till exempel svenska att lära sig det. Den tydligaste skillnaden var väl att Ardalan Shekarabi talade sig varm för arbetsmarknadsåtgärder, alltså att sysselsätta den som inte klarar ett vanligt jobb och att det behövs fler enkla jobb av den typen. De borgerliga partierna brukar vara mer skeptiska till arbetsmarknadsåtgärder från samhällets sida, och så där var det väl idag också.
Mm. Hela den debatten finns att lyssna till på vår sajt sverigesradio.se/p1morgon. Där kan ni också hitta Katarina Gunnarssons reportage. Kan ni klicka på hennes namn där får ni upp det mesta hon har gjort i alla fall. Partiledardebatten då i riksdagen som ni också hör här i kanalen P1 från och med klockan 9, så det är inget ring P1 idag kan vi påminna om. Vad kommer vi få höra i debatten i riksdagen, Fredrik?
Jag tror att vi kan få en ganska het debatt. Det finns en försmak av valrörelse i den svenska politiska debatten just nu, tycker jag. Och det beror väl dels på opinionsmätningarna som visar ett stort försprång för oppositionen, och dels på kriget i Gaza som väcker då enormt mycket känslor. Argumenten idag blir nog för det mesta ganska vanliga, tror jag. I grunden handlar det om att båda sidor vill måla upp det egna laget som det enda som är starkt nog att leda Sverige i svår tid. Men Gaza och en orolig omvärld gör den här debatten mörkare än den var förr.
Mm. Och hur mycket plats kommer Gaza ta då idag, tror du?
Det kommer ta plats, och det brukar framförallt kanaliseras som en debatt om nödhjälpen. För där finns en konkret skillnad mellan blocken. Regeringen har ju stoppat stödet till FN-organisationen UNRWA. Och i takt med att nöden stiger i Gaza så är det något konkret som oppositionen kan sikta in sig på.
På tal om oppositionen så har de ett försprång i SCBs stora partisympatiundersökning på 13%. Kommer den här medvinden att märkas av, tror du?
Ja, det kommer det säkert. Om vi startar med oppositionen så tror jag kanske det märks. Den var kanske mindre, därför att jag uppfattar deras strategi som ganska oförändrad. Budskapet från Socialdemokraterna är att samhället har blivit för svagt, att tågen inte går i tid, posten kommer inte fram, och att tryggheten hotas av gängkriminalitet och av ett aggressivt Ryssland. Och att Ulf Kristersson och regeringen är för svag för att hantera det. Och sen så tonar man ner skillnaderna mot regeringens politik när det gäller invandring och kriminalitet, där man Socialdemokraterna är medvetna om att regeringen har större förtroende. Ska vi ta lite om vad regeringen och vad regeringssidan kommer säga också?
Ja, gör gärna det, Fredrik.
Regeringen har en slags kampanj mot Socialdemokraterna efter Socialdemokraternas kongress, och tanken är att utmåla Socialdemokraterna som allt mer vänster. Det här är ett slagträ som regeringspartierna gör det mesta av just nu. De vill gärna ha en sån här klassisk höger-vänster-konflikt. Det har också fördelen av att det ställer Sverigedemokraterna lite grann vid sidan av debatten. Och en annan sak som alla fyra Tidöpartierna brukar ta upp, det är att Socialdemokraterna måste regera med andra om de skulle få chansen efter valet. Och då kommer de inte kunna genomföra en stram invandringspolitik enligt det blå laget.
Mm, på tal om det blå laget, Moderaterna har ju talats om en del nu på senare tid, ett missnöje som pyr där. Man backar i mätningarna, det har talats om adoptionsutredningen som har presenterats där statsministern tidigare haft en roll vad gäller adoptionerna. Hur pressad är moderatledaren och statsministern Ulf Kristersson?
Flera medier har pratat om en oro för opinionssiffror internt och ett missnöje. Det har varit anonyma röster. Det här är inte bra för Kristersson såklart. Han har ju redan förtroendesiffror som är sämre än Magdalena Anderssons. Men han skyddas av att han har statsministerposten. Man petar inte en statsminister från det egna laget.
Mm. På tal om partiledare, Anna-Karin Hatt är en sådan nyvald centerledare. Hon kommer inte vara med idag. Hon sitter inte i riksdagen. Vad betyder det för Centern?
Ja, det blir istället första vice partiledare Rickard Nordin som debatterar för Centern idag. Det är tråkigt för Centern, för de vill visa upp den nyvalda Anna-Karin Hatt så mycket som möjligt och jobba in henne i rollen. Men den här mandatperioden är det inte mycket att göra åt eftersom hon inte sitter i riksdagen.
Och Johan Persson, Liberalernas partiledare, han gör sin sista partiledardebatt i riksdagen om inte annat. Hur kommer det att märkas?
Ja, han lär tackas av i slutet av debatten och få presenter på vanligt sätt. Vågar vi gissa på korv, grillvantar och kanske kokböcker om hur man lagar till korv? Eller vad tror du själv?
Ja, möjligtvis någon korv. Han gillar ju korv. Killen vid grillen, eller vad kallar man det?
Ja, och det lär väl vi få höra idag.
Det lär vi få höra. Klockan 9 alltså här i kanalen P1 hör ni den här riksdagsdebatten. Får fråga dig också, Fredrik, till sist. Vad är de stora skillnaderna mellan en partiledardebatt i riksdagen och de man kanske ser på tv?
Ja, i riksdagen så väljer partiledarna ämnen som de vill. De har gott om tid. Men med mindre styrning så blir det också mindre svar och mer av parallella monologer. Du vet de där Ulf Kristersson kräver svar av Magdalena Andersson och Magdalena Andersson sen kräver svar av Ulf Kristersson utan att någon av dem får det.
Mm. Fredrik Furtenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator, säger det. Mer om honom hör ni säkert under dagen. Tack så länge säger vi till dig, Fredrik. P1-morgon är detta. Vi ska rulla vidare en stund till 9 idag. Inget Ring P1 kan vi påminna om, för partiledardebatten tar plats här i kanalen och appen Sveriges Radio Play. Men snart får vi i alla fall nyheter från Ekot. Läget i Los Angeles, Katarina Boive.
Ja, vi har med vår korrespondent om att det har gripits folk efter att ett utegångsförbud har införts.
Uppdateringar där alltså, hör Katarina alldeles strax. Och sen efter 7:15 där någon gång, Sommar i P1 ska vi tala om då. De presenteras idag, sommarvärdarna. Bara en sån sak. Nu Ekot.
Kinesiska bolag var med som partner vid stor tunnelkonferens i Sverige trots att Säpo pekat ut Kina som säkerhetshot. 95 länder har enats om att produktionen av plast måste minska i världen och vulkanberedskapen höjs runt Reykjavik på Island. Men vi börjar med att i Los Angeles har borgmästaren Karen Bass utfärdat utegångsförbud i de centrala delarna av stan efter 5 dagar av bitvis våldsamma protester mot landets migrationsmyndighet. Och med oss nu, vår korrespondent Roger Wilson. Roger, följer folk det här utegångsförbudet?
Ja, i stor utsträckning får man väl säga. När jag ser ut över staden här så är det mestadels tomma gator. Det var faktiskt lite märkligt när utegångsförbudet trädde i kraft här vid 20:00. Då var det fler demonstranter på plats utanför den federala byggnaden här i downtown LA än det varit någon gång på hela dagen. Och folk stod väl kvar så där till 10:00 innan de började lyssna på poliserna och skingra själva demonstrationen. Men en del stannades kvar. Det gjordes en hel del gripanden redan då. Och nu säger Los Angeles-polisen också att man gjort flera massgripanden av demonstranter som vägrat att lämna det här området där det då råder utgångsförbud.
Varför införde Karen Bass, borgmästaren, utgångsförbudet?
Ja, man har haft problem med vandalism, skadegörelse och även inbrott och plundring just under nätterna. Och det är många som pratar om här i USA om att demonstranterna eller protesterna ändrar karaktär från dagens de dagtidsprotesterna som är mer fredliga till att människor utnyttjar mörkret och utnyttjar de här det kaos som ändå har funnits i vissa delar av Los Angeles till att förstöra och till att göra inbrott. Så att det var de här mer extrema problemen som vill komma åt genom att ha ett utgångsförbud mellan 8:00 på kvällen till 6:00 på morgonen. Och det kommer troligtvis också att hålla i sig några dagar att man har sådana här nattliga utgångsförbud i de centrala delarna av stan.
Det säger vår korrespondent Roger Wilson. I Graz i Österrike har nu en 11:e person bekräftats död efter gårdagens skolskjutning på en grundskola. Det uppger stadens sjukhus enligt Reuters. En före detta elev sköt ihjäl 10 personer och sen sig själv i dådet igår. Aktivisten Greta Thunberg är nu tillbaka i Sverige efter att ha avvisats av Israel. Hon landade på Arlanda sent igår kväll. Hon och 11 andra aktivister var på väg med ett fartyg mot Gaza när fartyget bordades av Israel på internationellt vatten. Efter förhör så deporterades 4 av dem, däribland Thunberg.
Såklart är vi medvetna om de risker som kommer med det som vi gav oss in på.
Men, vad trodde du skulle hända då?
Det enda vi visste var att vi gör allt vi kan för att komma så nära som möjligt till Gaza med vår nödhjälp, och sen så är det ingen som vet. Men det är inte det som är det viktiga här. Det viktiga här är att det pågår ett folkmord och att världen inte agerar. Att vi är medskyldiga genom att inte agera, genom att inte säga emot, genom att inte kräva att våra regeringar och institutioner och andra ansvariga inte tar sitt ansvar. Och
en del av din medpassagerare har uttryckt stöd både för Hamas och Hezbollah. Hur ser du på att resa tillsammans med personer som stöder terrororganisationer?
Jag har inte hört om det eller vad den här personen har sagt.
Aktivisten Greta Thunberg intervjuad av Alexander Jakobsson, och vi ska säga att Israel har bestämt förnekat folkmord i Gaza och uppger att man gör allt för att skona civila. Trots att Säpo pekat ut Kina som ett säkerhetshot mot Sverige så har en stor konferens om tunnelbyggen under våren arrangerats i Stockholm med statskontrollerade kinesiska bolag som partners. De medarbetare från Trafikverket som deltog i konferensen fick särskilda instruktioner. Einar Tjuch är internationell direktör på Trafikverket.
Ja, budskapet handlar om att börja delta i de här öppna seminarierna, inte delta på konferensmiddagen och mingel, framförallt inte där det liksom erbjuds alkohol och så.
Till tonen av Icona Pop öppnades i maj forskningskonferensen World Tunnel Congress av jämställdhets- och arbetslivsminister Nina Larsson. Jättekonferensen samlar årligen tusentals deltagare från hela världen. Men inför fjolårets konferens som skulle hållas i Kina kunde Ekot berätta att Trafikverket stoppat sin medverkan. Något som motiverades med det säkerhetspolitiska läget. Till årets konferens i Stockholm skickade man alltså en delegation. Men det faktum att konferensen skulle vara öppen också för länder som Säpo pekat ut som hot ledde alltså till särskilda instruktioner. Trafikverkets Einar Tjuch.
Den information medarbetarna kan lämna från sig i diskussioner är bara den informationen som egentligen redan är allmän information.
Konferensen hade flera kinesiska företag som utställare, däribland 2 statskontrollerade tunnelbyggbolag som presenteras som guld respektive platina partners till konferensen. Trafikverkets Einar Tjuch.
Då ska man väl undvika att föra någon dialog med dem som förestår liksom montern.
Ekot har sökt arrangören Svenska Bergteknikföreningen, vars ordförande Per Vedin inte säger sig ha möjlighet till en intervju. Han skriver i ett mejl att allt som avhandlas på konferensen är öppen information och att man följt sanktionsregler och visumkrav. Att deltagare var välkomna också från länder som betecknats som hot mot Sverige motiverades i fjol så här av arrangörsgruppens Johan Brantmark.
Vår moderorganisation, International Tunnel Association, har inte bojkottat några länder. Och grundtanken är ett vetenskapligt utbyte.
Jämställdhets- och arbetslivsminister Nina Larsson avböjer en bandad intervju men uppger i en skriftlig kommentar att hon inte känt till de kinesiska bolagens roll vid konferensen.
Reporter var Mikael Grill Pettersson. SVT har ännu en gång utsatts för en överbelastningsattack som ledde till tekniska fel både på sajten och i appen.
kroppen. Attacken inleddes igår kväll och pågick fortfarande under morgonen enligt pressbolagets pressjour. Men trots det så ska nu allt fungera för de flesta användare enligt bolaget. Men på SVT Play råder just nu tekniska problem. SVT uppger att nattens problem handlar om en överbelastningsattack liknande den som de hade i söndags och i måndags, och de vet inte om det finns något samband mellan de här attackerna. Drygt 6 månader efter att Assad-regimen i Syrien störtades så utsätts nu minoritetsfolkgruppen alawiter för omfattande förföljelse. I mars dödades minst 1700 personer i massakrer med sekteristiskt våld vid den syriska medelhavskusten. Och varje vecka så kidnappas alawitiska kvinnor. En av dem är Hassans hustru som kidnappades i maj.
De första 2 dagarna var tunga för barnen och mig. De frågade hela tiden efter sin mamma. Jag sa att hon var hos doktorn. Sen föreslog någon att vi skulle göra en video där barnen vädjar om att få återse sin mamma och posta den i sociala medier. Kanske skulle det kunna få kidnapparna att ångra sig. Parets 2 barn, 5 och 7 år gamla, frågar efter sin mamma hela tiden, saknar henne. Hon kidnappades när hon tillsammans med sin syster skulle på ett läkarbesök i grannstaden. De försvann spårlöst någonstans mellan taxin och läkarmottagningen. Hassan oroar sig. Allt är bara tungt, säger han. Jag svär vid Gud, jag sover inte 2-3 timmar per natt. Det går inte mer. Det är barnen jag är orolig för. Det dödar mig, deras situation. Hassan tror att kvinnorna kan ha kidnappats som hämnd för att deras bror var Assad-lojalist och nu efterlyst för att ha dödat en man ur säkerhetsstyrkorna i samband med massakrerna i mars. Varje vecka dödas i Syrien alawitiska män utan kopplingar till den förra regimen mer än att de är ur samma folkgrupp. Varje vecka kidnappas också alawitiska kvinnor och många har nu flytt utomlands. För Hassan är en väntan på liv och död. Han vet inte om han kommer att återse sin hustru i livet igen. Jag vet inte, jag hoppas det, att få se henne igen. Johan Mattias Sommarström, Tripoli, Libanon.
Under natten har det åter varit en massiv rysk drönarattack mot storstaden Charkiv.